Det blir ju lite tryck i sången när man sätter ihop några gubbar tillsammans. Damer är all ära, men ändå speciellt med lite gubbar. Och pojkar och män. Och vad ni är för något. Härligt. Ja, vi kan ta upp den. Den som är impulsstyrd har svårigheter att kontrollera sina plötsliga infall och impulser och agerar ofta på dessa utan att först fundera över eventuella konsekvenser. Apropå scrolla TikTok och nyhetsflöden och pushnotiser, en impulsstyrd människa, det bara smattrar liksom, och man har lite svårt att fånga in det här. Det här är ju någonting som är negativt på många sätt. En del behöver ju psykologhjälp för att komma till rätta med det. Som förälder så försöker man ju fostra sitt barn att inte vara impulsstyrd, utan istället förstå det här med fördröjd belöning. Och kanske inte bara barn som behöver fostras in i det, utan vi kanske är många av oss som behöver lära oss att ibland så är det här omedelbara inte det bästa, utan det finns någonting med fördröjd belöning som är väldigt, väldigt viktigt. Men att vara impulsstyrd är ju generellt inte speciellt bra. Och en av andens frukter som vi läser om i Nya Testamentet, Galaterbrevet 5 bland annat, står om självbehärskning, som verkligen liksom är någonting annat. Att jag går inte på allting, utan jag växer i självbehärskning. Men jag vill ändå idag tala om mer impulsstyrda kristna. Att vi ska bli mer impulsstyrda. Ja, men vadå, det var väl ingen bra grej. Vad tänker han nu? Ja, vi får se om vi får ihop det på slutet. Återkommande under vintern så har det varit rubriken mod över vår förkunnelse. På olika sätt. Att det är så mycket i livet, ganska ofta, som rädsla hindrar oss från olika saker. Ibland kan det vara bra, men jag tror att alla vi liksom har varit i situationer där man egentligen har velat pröva någonting. Så där, sjunga på en estrad, eller hoppa fallskärm, eller gå med i hockeylaget, eller pröva någon konstig mat. Men man vågar inte riktigt. Man blir rädd. Modet sviker. Är det någon som har varit rädd någon gång och tvekat inför någon sån grej? Ja, precis. Kan ju vara lite läskigt. Och ibland är det ju positivt. Vi ska ju inte, som sagt, hoppa på allting som verkar spännande och roligt. Ibland kan det ju faktiskt rädda livet på oss. Men när det gäller min tro på Gud så är det samma sak där. Att Gud liksom vill leda oss in i olika saker. Gud ger dig gåvor. Gud sätter dig och mig i situationer. Och ibland så håller rädslan oss tillbaka för att gå in i det Gud har tänkt. Den håller oss tillbaka från att ta emot de gåvor som han vill ge oss till välsignelse för oss själva och för andra. För ett par veckor sedan hade vi besök av Jonas Andersson, som talade väldigt tydligt på söndagen framförallt om tungotalets gåva. Och talade just om det här, att det här är en lite märklig gåva, kan man tycka, som Gud ger. Egentligen är det inte så märkligt, men för oss, vi kan uppleva det märkligt. Att jag får konstiga ord från Gud som jag ska tala ut. Varför? Ja, men det får vi ganska tydliga instruktioner om i Nya Testamentet. Om att det handlar om att vi bygger upp oss själva. Att anden ber med min ande. Men av rädsla för att det här låter konstigt, det här är märkligt det här, så vågar jag inte tala ut de orden. Så rädsla håller oss tillbaka från det goda som Gud vill leda oss in i och ge oss. Och jag tror och menar att vi som kristna, som följer Jesus, vi behöver bli lite mer impulsstyrda av den helige andes impulser som han ger. Vi ska börja med en bibeltext ifrån Apostlärningarnas 3:e kapitel. Apostlärningarna 3. Det här är just efter pingstdagen när anden har utgjutits över lärjungarna. Apostlärningarna 3:1 och några verser framåt. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln, och varje dag sattes han vid den tempelport som kallas Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva, och då fäste de blicken på honom. Och Petrus sa: "Se på oss." Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Petrus sa: "Silver och guld, det har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå." Och undret sker. Den lame mannen reser sig upp, han får kraft i ben och vrister, och han börjar skutta runt som en galning, och det blir världens turbulens där i templet. Och sen så åker de in för myndigheterna, för de har stört friden och allt möjligt. Men poängen är, undret sker vid det här tillfället. Den här mannen, han har legat framför den här porten varje dag. Petrus och Johannes, de är liksom trogna judar. De följer sin, liksom deras folk har levt i århundrade efter århundrade. Hade de varit vid templet många gånger? Ja, dagligen när de var i Jerusalem. Hade de sett den här mannen tidigare? Ja, all säkerhet. Har de kanske till och med gett en gåva? Ja, inte så otroligt heller. Och mannen sitter där och han tänker så här: "Här kan jag få en liten gåva igen. Ja, men det är han, ja. Han har sett snäll ut, han har gett tidigare, vad bra. Här kanske vi får någonting." Men vid det här tillfället så händer någonting annat. Varför stannar Petrus och Johannes upp vid det här tillfället? Vi vet ju inte. Men det är som att det är någonting, kan det vara så att det är pingsten, andens utgjutande, bara en kort tid innan, som liksom finns med i det här? För i det här ögonblicket så stannar de upp och så bara, nu händer någonting, här är dags. Vi vet ju inte varför. Vi vet inte vad som pågår i Petrus och Johannes vid det här tillfället. Men det är någonting annat. Är det så att anden liksom manar dem? De går där som vanligt på vägen och så bara hör de, känner, märker. Petrus, stanna. Vad händer? Vi vet ju inte, det står ju inte i texten. Men är det så att de fångar något av den heliga andes impuls? Tala till honom. Rör vid honom. Där ser vi inte så mycket i texten. Vi tittar på ett par andra texter. Apostlagärningarna 11. Lite senare. En av dem, av lärjungarna, hette Agabos. Han lät genom andens ingivelse förstå att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Andens ingivelse. Vad är det? Lite senare på Apostlagärningarna 16. Sen tog de vägen genom Frygien och Galatien eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Hur gick det till? Vi vet ju inte riktigt där heller. Var det bara någon slags ofrid, någon, jag vet, jag bara, det här, jag känner, nej, vi ska inte dit, jag har liksom inte ro över det här, varför då, jag vet inte, det är som att Gud säger någonting. Andens ingivelse, anden hindrade. Det står ganska sällan om hur den helige ande talar, om hur Gud talar. Gamla testamentet, så när profeterna får ord från Gud så att Herrens ord kom till mig. Hur gick det till? Det vet vi inte riktigt. I kapitel 21 i Apostlagärningarna så är det samma Agabus som möter upp Paulus och ett gäng människor och säger att den helige ande säger att den som bär detta bälte kommer judarna fängsla i Jerusalem och så vidare. Så förutsäger han vad som ska ske med Paulus. Den helige ande säger, hur då? På vilket sätt? Ja, det vet vi inte riktigt. Det beskrivs inte. Hörde han en röst? Eller var det en ingivelse? än någon slags aning, tanke. Den helige ande är samma ande idag. Och den helige ande vill och kan tala till dig idag. Gud kan och vill höra, liksom, tala till dig. Du kan höra Guds röst. Hörde du mig? På samma sätt, du hör ju min röst, eller hur? Ja. Du kan höra Guds röst i ditt liv. Nej, inte jag! Det är klart att du kan, du är pastor. Ja, jag kan, för jag är pastor. Och du är bara vanlig människa. Jag vet inte vad jag är, men inte en vanlig människa. Du kan höra den helige andes röst. Gud kan och vill tala genom dig. Nej, jag har aldrig hört. Jo, vet du, det tror jag att du har redan. Jag tror att du har hört Guds röst många gånger. Jag kan säga så här. Jag har aldrig hört Gud tala. Och det är sant. Jag har aldrig hört Gud tala. Jag har aldrig uppfångat en gudomlig röst. Så här, oj, Jörgen, hur ska du göra? Jag har aldrig hört Gud tala. Men jag har hört Gud tala på många olika sätt. Ibland genom andra människor, men oftast det här andens ingivelse. En tanke, en känsla, en bild, ord. Liksom, vart kom det här ifrån? Så ofta är det i det här enkla, att fånga den här lilla viskningen. Jag tänker, Gud använder sällan mikrofon. Eller megafon. Mikrofon använder inte det heller. Gud använder sällan megafon. När behöver man en megafon? När man är på avstånd från varandra. Hallå Jörgen! Hör du mig? Detta är Gud som talar! Nej, Gud viskar. Varför? För han är så nära. Han är så nära. Så han kan viska. Och då kan man ibland missa den där liksom stilla rösten. Den kommer där. Vad var det för tanke? Och det kräver ofta lite mod att fånga den, att gå på den där. För ett par månader sedan så var jag, Linnea och Sandra uppe i Stockholm på pastorskonferens. Kanske 600 pastorer där. Och sen i avslutningsgudstjänsten, så han som ledde den gudstjänsten, han sa utifrån sin predikan också att nu vänder ni er liksom till den som står bredvid. Och sen så ber ni för varandra och välsigna varandra och ber om liksom tillväxt i er tjänst. Att ni får se liksom stor frukt utifrån er tjänst. Okej. Jag vände mig till han som stod på min högra sida. Ben heter han. Jag känner honom inte. Jag vet typ vem han är. Han är pastor nere i typ Småland, Skåne någonstans neråt där. Vi har aldrig varit liksom i samma kretsar eller jobbat tillsammans. Så att, ja, men jag typ vet vem han är, men inte mer än så. Så jag vände mig till Ben nu. Så jag bara, men jag börjar att be för dig. Så jag lägger handen på honom och skulle vi be dem om tillväxt, om att bära frukt i våran tjänst. Så jag börjar be för honom. Jag lägger handen på honom och säger, kär Gud, jag ber att du ska välsigna Bennys hälsa, kommer det till mig. Det var inte det vi skulle be om. Så jag stannar upp där och säger så här, Benny, jag får en tanke att jag ska be för din hälsa. Har du något problem med hälsan? Han sa, jag har haft liksom fel på mina lungor i 15 år. Och jag har sån svår hosta. Och det driver både mig och min hustru till vansinne. Och jag bara kämpar med det här. Och då kom jag på att jag hade inte hört honom sjunga i lovsången alls. Han stod bara tyst. Så jag bara, okej, men du, då ber vi för din hälsa. Och sen stod jag och ber för honom och jag ber för hans lungor. Och bett en liten stund och så drar han ett jättedjupt andetag. Och tårarna börjar rinna sig. Så här har inte jag kunnat andas på 15 år, säger han. Och han börjar prisa Gud och liksom, han bara upplever någonting där. Och så jag har tänkt på Benny liksom några veckor efter. Jag tänkte, undrar hur det gick för Benny? Och sen för några veckor sedan så fick jag en liten hälsning. Hej Jörgen. Visst var det du som bad för mig på en av de sista samlingarna? Du kom fram och frågade om jag hade något fysiskt i kroppen vi skulle be för. Jag svarade att jag hade hostat i 15 år. Efter att du bad har jag slutat hosta. Tack Gud för ditt mirakel och tack för din lyhördhet, Jörgen. Det kommer en tanke, det kommer liksom, ja, det var inte det vi skulle be om, men det kommer en tanke. I den situationen så det krävdes inte speciellt mycket mod. Liksom i en pastorsamling be för en kollega, och det var inget supermärkligt jag liksom delade med honom. Det var så här, okej, ja, men vi tar det här istället då. Om han hade sagt så här, nej, jag mår prima, jag är frisk som en nötkärna. Ja, okej, ja, men du, då ber vi för det vi ska istället. Så här, liksom, jag riskerade ju inte så mycket. Så här, tänk om det hade varit fel. Det var inte Gud, utan var bara min tanke. Ja, det kan det ha varit. En annan pastorskonferens, några år tillbaka, så i den samlingen så under hela gudstjänsten så det satt en kvinna på bänken framför, ingen aning om vem hon var, kände henne inte alls. Och så kom tanken, berätta att jag älskar henne. Säg bara att Jesus älskar henne. Som pastor så behöver man kunna en del saker. Och en av dem är det att Jesus älskar oss. Det är ganska grundläggande i kristen tro, eller hur? Det vet ju flera av er här inne att Jesus älskar dig, eller hur? Är det någon som vet det? Ja, det kanske är ett rum fullt med pastor här inne. Det kan vara så. Men i alla fall, jag bär den här tanken. Och så bara, nej, men ni kan ju inte säga till henne. Det blir jättekonstigt. Ja, så jag tar bort den här tanken. Och gudstjänsten rullar på. Och det bara kommer tillbaka. Berätta för henne att jag älskar henne. Gudstjänsten tar slut. Alla reser sig upp och börjar gå ut ur bänkarna. Och då bara, ursäkta mig. Du får, jag bara suttit hela gudstjänsten. Och tänk, liksom, jag tror jag ska säga så här till dig. Att Jesus älskar dig. Puff, tårarna börjar spruta. Och hon liksom bara, jag kommer inte ihåg alls vad som var efter. Men för denna pastor var liksom så viktigt i den stunden där hon var i sitt liv att få den bekräftelsen. Vart kom den tanken ifrån? Ja. Krävdes det lite mod? Ja, alltså det enda det krävdes var att man är villig att riskera att ha fel. Men det kändes lite halvdumt, lite halvfånigt att berätta för den här pastorn att Jesus älskade henne. Det är inte överkurs. Kan krävas lite mod i olika situationer att fånga upp den där impulsen, den där tanken, den där det som liksom viskade i mitt inre. Visst kan det bli fel. Det är inte så att alla mina tankar och infall kommer från den helige ande. Det vore ju för väl om det var så. Och inte dina tankar heller. Det sprätter ju far alla möjliga märkliga idéer även i ditt huvud, eller hur? Så är det ju. Och som ledare så har jag vid ett antal tillfällen genom åren behövt säga till människor som kanske framförallt i gudstjänstsammanhang, olika liksom samlingar. Ja, men Gud har sagt till mig att jag ska berätta det här. Och ibland så har jag liksom utifrån min ledarroll behövt säga att nej, jag tror inte du ska dela det nu. Antingen kan det vara att tajmingen är fel, men det passar inte nu, eller jag tror inte att Gud har sagt. Den är lite svår som ledare. Och du som står i ledaruppdrag, det ingår i ledaruppdraget att ibland ta de besluten. Så både jag och du har massa tankar och idéer som inte kommer från den helige ande. Så ibland så är det absolut fel. Jag fick den här tanken. Ja, jättespännande, jag tror inte att den var från Gud. Men ibland så är det ju den helige ande som talar till dig. Det kan ju också bli rätt. Och då att vi fångar de här ögonblicken. Vi hör den här viskningen och vågar ta den. Bli lite impulsstyrd av den helige andes impulser. Jag tror att den helige ande talar till mig mycket mer än vad jag lyssnar. Jag tror att problemet liksom är aldrig, begränsningen aldrig från Guds sida, utan är från min sida, att jag inte lyssnar. Jag är inte lyhörd för det han vill säga. Eller att jag inte tror att den här tanken som kommer, den här idén här, det här, att det är från Gud. Och jag bara, aj, det var en konstig idé. Så jag önskar att jag skulle bli mycket mer lyhörd för det. Och jag tror att det skulle leda till mer välsignelse för mig och för människor omkring mig. Att fånga det och gå på det. Ett uttryck som kommer upp med jämna mellanrum, det är carpe diem. Hur många känner igen carpe diem? Ja. Fånga dagen. Latin, det var en Horatius på 100-talet före Kristus som myntade det här. Och sen så har det dykt upp. Det blev väldigt poppis efter filmen Döda poeters sällskap. Många har sett Döda poeters sällskap. Jättebra film. Och när jag kollade vilket år den kom så blev jag mörkrädd. Jag tänkte, hur gammal är jag? Charlotte, när kom Döda poeters sällskap? Gissning? 89. Det är jättelänge sedan. Med en fantastisk film med Robin Williams. Ja, det här är i alla fall inte en filmrecension. Carpe diem. Men jag tänker att du och jag som kristna, som tror att den helige ande bor i oss, vi har någonting annat. Vi har istället liksom carpe. Carpe momentum. Fånga ögonblicket. Fånga när den helige ande kommer med den här viskningen. Som han säger, för han är så nära. Han behöver inte ropa. Han behöver inte ens eldskrift på väggen. För du har läst hans ord. Och du hör hans röst i ditt inre. Fånga det här tillfället. Ska jag ringa honom? Nej, det kan jag inte göra. Skicka det här bibelordet till henne. Nej, det blir konstigt. Bjud in honom. Nej, han vill inte. Och den helige ande sliter sitt hår, om han nu har något hår. Bara, hur ska jag få Jörgen att fatta att det är jag som talar till honom? Att fånga ögonblicken när den helige andes viskningar träffar mitt hjärta. Och han vill leda mig. Om man är felaktigt impulsstyrd så funderar man inte som sagt över konsekvenserna. Utan man bara gör. Och jag tänker som kristen och vara impulsstyrd av den helige ande, så kan jag absolut tänka på konsekvenserna innan. Men det kan vi göra idag tillsammans, så har vi gjort det. Så är det klart. För det finns två alternativ. Det är de här två. Att jag hör rätt. Det var den helige ande. Eller två. Att jag hör fel. Är vi överens om att det är de två alternativen? Det är antingen en helig ande som talar eller så är det hittepå hos Jörgen själv. Och då tänker man så här, vad är konsekvenserna? Jag får en tanke, det kommer en impuls, en ingivelse. Ja, men om det är rätt, om det är den helige ande som talar och jag fångar det, vad blir det då? Ja, det blir till stor välsignelse. Det kan ju till och med bli ett helande i en människa. Det kan till och med bli en människa som får en sån hälsning ifrån Gud så att tårarna sprutar och man känner sig så sedd och älskad av himmelens Gud. Och det blir en enorm välsignelse för mig som får dela det. Så att om jag hör rätt, om jag fångar och det är den helige ande, då blir det ju bara fantastiskt, underbart och ett litet, ja, kan det till och med bli. Och om jag istället har fel, tänk om det inte är Gud som talar. Då är konsekvenserna nästan alltid väldigt ofarliga. Och nästan alltid har det bara att göra med min stolthet. Egot får sig en törn. Om jag går på Överby och sen så är det så att blicken ser en man där borta och så bara, bjud in honom till gudstjänst på söndag. Det kan jag inte göra. Och så kommer det tillbaka. Jo, bjud in honom. Jag brukar inte göra så här förresten, men bara ett exempel. Jag får en tanke. Jag går fram till den här mannen. Okej då. Här måste vi hitta en man. Hej, du bara. Jörgen heter jag. Hej. Du är jättevälkommen på gudstjänst i Pingstkyrkan på söndag. Om det är den helige ande, då kommer ju det här vara förberett. Då kommer den här mannen som heter Robert, såklart att det är Robert, kommer att säga så här: vad märkligt, jag har tänkt på det här hela veckan. Och vet du, jag är i livet nu, jag skulle behöva liksom, jag tänkt så här, ska man gå till, och så kommer du och säger, vilket sammanträffande. Och jag bara, ja, vilket sammanträffande, vilken slump, säger jag och går därifrån och säger, halleluja. Så. Och det händer någonting. Så det är om jag har rätt. Om jag har fel, då tittar han på mig och säger, är du inte klok? Skulle aldrig sätta min fot där. Jag är ordförande i ateisternas förening och imorgon så flyger jag till USA. Jag kan inte ens i landet. Vem är du för konsten? Ursäkta. Och vad händer? Mitt ego får sig en liten törn. Det är ju det allvarligaste där var att han fick en inbjudan till kyrkan. Och värre saker kan man ju faktiskt drabbas av. Alltså konsekvenserna är väldigt, väldigt små och nästan alltid har att göra med mitt ego. Om vi är i ett sammanhang så här i familjen. I en bönesamling, en gudstjänst. Och du bara, jag tror att... Och så får du någon slags bild, en profetisk hälsning till någon. Får jag be för det? Jag tror att jag fick den här bilden och så tänkte jag på dig. Och den här personen, om det är från Gud, kan bara, wow, det är rätt in i mitt liv. Alltså om jag hör rätt så blir det väl signelse. Och om personen säger, jag fattar ingenting av det där. Okej, då kanske det var fel. Får jag be för dig ändå? Absolut. Det var inte så allvarliga konsekvenser heller. Och det kan också vara så att det som du delar in i deras liv som de inte vet och förstår, det kommer de förstå långt senare. Jag har haft människor som har profeterat över mig långt innan. När jag är 18 år så är det en som säger, Jörgen, jag ser dig stå och predika framför hundratals människor. Jag blev ju livrädd. Han var inte klok. Pekka. Alla var rädda för Pekka. Men några år senare när jag går in i tjänst och börjar predika för människor, då var han, just det, han kanske såg någonting som jag inte såg. Om jag har rätt, välsignelse. Om jag har fel, ganska liten skada skedd. Oftast bara mitt ego som får sig en törn. Om vi går tillbaka till det här med tungotalet, vi kan ta den också. Apostlagärningarna 2, nästa bild, där står det så här. Alla uppfylldes av den helige ande. Och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Där har vi det igen. Alltså en ingivelse. Jag uppfattar någonting. Det är lite diffust. Om jag hör rätt. Jag har bett om tungotalet, det är kanske någon som har lagt händerna på mig och bett för mig. Jag har upplevt att men Gud har rört för mig, men jag vet inte om jag har fått någonting. Men jag får de här konstiga orden. Undrar om det är från Gud. Och om jag hör rätt, jag börjar tala ut dem, då kommer det hända någonting. Och det kommer börja flöda i ditt liv. Om det skulle vara så att, nej, de här orden har du hittat på alldeles själv. Vilket är väldigt osannolikt i sammanhanget, ska jag berätta för dig. Så skulle du då säga några ord, konstiga ord, som inte kommer från Gud. Är det allvarliga konsekvenser? Inte så mycket. Du kanske känner dig lite fånig. Ja, men vet du, även om det är från Gud, När du börjar tala i tungor så kommer du känna dig lite fånig i början. Välkommen till klubben. Alltså att lita på, fånga de här viskningarna och våga gå på det. Ta, liksom fatta lite mod till sig och våga gå på det. För att konsekvenserna är antingen välsignelse eller inte så farligt. Liksom, hur illa kan det bli? Vad är det värsta som kan hända? Någon kan säga att du inte är klok. Och värre saker kan hända oss. Så att jag tror att som kristna att vi låter oss ledas av, agera på det jag tror är andens impulser, andens röst. Som sagt, hälsa på folk, skicka det där sms:et. Jag ska nog ringa honom. Varför det? Jag vet inte. Jag bara fick en... Jag tror vi ska åka förbi henne, honom. Bjud in den här människan. Du, får jag be för dig? Får jag be för dig? Varför då? Jag bara känner att jag vill be för dig. Varsågod liksom. Ta de där, det som rör sig i ditt hjärta. I synnerhet när vi är på något sätt i bön och i gudstjänst. Vi ber Gud, led mig. Tala till mig. Och så talar han i lite viskningar. Och så lyssnar vi inte. Fånga andens impulser i ditt liv. Ett annat exempel. Just idag kommer det vara lite annorlunda för att vi har nattvard. Men nästan alltid i våra gudstjänster, för dig som är ny här, så brukar vi sluta på gudstjänsten, bjuda in till förbön här framme. Då står det en 5, 6, 7 förebedjare, helt vanliga människor. Och sen så är du välkommen fram med ditt behov. Och sen så lägger vi händerna på dig och så ber vi en bön för dig. Och det är en stor glädje och det brukar vara en ganska stor del i våra gudstjänster. Och vi ber för allt möjligt och det är ganska många som söker förbön varje söndag. Jättetacksam för det. Så har det inte alltid varit. För ett antal år sedan så kämpade vi som många andra kyrkor med just det här med förbönen. Eftermöte kallar vi det ibland. Och det var liksom, det var en eller två förebedjare som stod i något hörn där. Och så var det en eller kanske två som sökte förbön. Och det var samma en eller två som sökte förbön varje söndag. Och det kändes lite så här, ska vi ha förbön? Och alla andra, vi satt och väntade på att är det slut snart det där så att vi får gå hem. Och det kändes lite krystat och lite, så. Sen inför en höstupptakt. Jag sitter hemma på min kammare ett par tre dagar innan gudstjänsten. Och så får jag en tanke. En ingivelse. En viskning. En aning. På söndag så ska vi ha minst 10 förebedjare i gudstjänsten. Och då blir det en krock. Jag får den här tanken. Och så börjar resonera med mig själv så här. Vi brukar ha en eller två som söker förbön varje söndag. Och det är lite halvkrystat och jobbigt. Ska vi nu ha 10 förebedjare? Det blir 5 förebedjare per person på de här 2 som söker förbön. Det här kan ju bli jobbigt. Nej, vi ska ha det. Så att jag skickar ut till församlingsledningen och till fler människor. Alltså, jag vill ha minst 10 förebedjare på söndag. Vi ska rada upp oss längs hela estradkanten här. Ja, det är lite annorlunda. Och då har man här, tänk om det är rätt, tänk om det är fel. Om det är fel, om det bara är någon hittar på hos Jörgen, vad kan hända? Ja, då radar vi upp 10 förebedjare här. Och det är en eller två som söker förbön. Och de andra 8-10 förebedjarna står där och tänker så, det här var lite märkligt att stå här. Och jag som har hittat på det här och försöker leda det här känns så här, det här blev inte bra. Nu känns det jobbigt. Undrar vad nu tänker de, vad är det för pastor som vi har här? Ja, så hade det kunnat gå. Så vi riskerar alltid någonting, oftast bara egot. Men om det är så att vi hör rätt, så blir det till välsignelse. Den söndagen så raddade vi upp 10 eller 12 förebedjare hela vägen här. Och så bjöd jag in till förbön och sa, nu, välkommen fram. Jag tror vi bad för mellan 35 och 40 gudstjänstdeltagare den söndagen. De bad för människor hela tiden. Och från den söndagen, bam, där bröt vi någonting. Och sen dess har förbönstjänsten varit en viktig del i våra gudstjänster. Och det är ganska enkelt för, liksom, att söka förbön. Jag fångade någonting, brottades lite, krävdes lite mod att ta det där steget. Men tänk om det blir fel. Ja, tänk om det blir fel. Eller så kan man tänka, tänk om det blir rätt. Tänk om det är Gud i det här. Och kära vän, när du är i ditt liv, söndag som vardag, när du är på ditt arbete, när du är bland människor, än om jag ska ringa honom. Jag ska skicka den här bibeltexten till honom. Men han är ju inte ens kristen. Vad ska han tänka om mig? Ja, vad ska han tänka om dig? Tänk om det blir fel. Ja, tänk om det blir fel. Men tänk om det blir rätt. Tänk om du fångar någonting av andens ingivelse i ditt liv. Du hör någonting av andens röst. Och så blir det till välsignelse. Och kära vän, du kommer inte veta det innan. Gud, jag vill ha bekräftelse på att det är du som säger till mig och skickar det här sms:et. Nej, det kommer du inte få. Jag vill ha bekräftelse på att jag ska bjuda in min väninna till gudstjänsten. Nej, du kommer inte få den bekräftelsen. Han har viskat i ditt hjärta. Och sen, tro på mig. Och när vi tar lite mod till oss, vi vågar lyssna och vi vågar gå på det där. Tänk om det blir rätt. Så att ja, vi ska vara impulsstyrda. Och konsekvenstänket, det har vi redan gått igenom. Det kan bli rätt eller det kan bli fel. Och blir det fel så är det oftast bara lite pinsamt och jobbigt för mitt ego. Och blir det rätt så kan det bli till välsignelse jättestort i många människors liv. Mod. Fatta lite mod. Fånga den där rösten, den där ingivelsen. Det är mycket lättare att köra safe. Nej, jag gör inte det där. Nej, det är mycket lättare. Det är mycket bekvämare, det är mycket tryggare. Och du kommer missa en del av vad Gud har för dig. Och det vill du inte. Och jag tror att jag är nog den som har mest missade tillfällen. Så många gånger i mitt liv. På något sätt jag har fått den här tanken. Ingivelsen. Eller bara, aj. Och så fegar jag ur. Nej, jag sa inte det. Jag delade inte det. Jag gjorde inte det där. Och sen efteråt så känner man, Gud, jag skulle ha gått på det där. Då får man be, Gud förlåt mig. Hjälp mig att lyssna bättre nästa gång. Hjälp mig att ha lite mod, lite tro och gå på det som du säger. Så missade tillfällen, kära vän, de har vi allihopa. Men han kommer inte sluta viska. Han kommer inte sluta viska. Lyssna på honom. Anden talar i dig och gå på det. Ska vi resa på oss över hela lokalen?